This podcast is brought to you by eHarmony, the dating app to find someone you can be yourself with. Why doesn't eHarmony allow copy and paste in first messages? Because you are unique, and your conversations should reflect that. eHarmony wants you to find someone who will get you. How are you going to know who gets you? If people send you the same generic conversation starters, they message everyone else. Conversations that actually help you get to know each other. Imagine that. Get who gets you on eHarmony. Sign up today.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Boll & Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Boll & Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bollandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit betterhelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
God natt och välkomna till Sova med Dan. Tack till Cecilia Svanberg som har valt dagens ämne. Du kan också tipsa mig om ämnen. Det ska gärna vara en Wikipedia-sida på svenska Wikipedia som har 2600 ord. Jag provar någonting nytt idag efter en tips från en hängiven lyssnare. Jag spelar sällan in någonting sent på kvällen eftersom jag är en morgonmänniska. Men nu provar jag att podda klockan 11 så att jag också är jättetrött. Det kan ju hända att jag blir för intresserad av ett ämne och låter för pigg. Men det hoppas jag inte kommer att hända idag. För nu ska vi prata om moln. Innan jag började lyssna på poddar så lyssnade jag på kurser från The Teaching Company som sätter upp universitetskurser som man kan lyssna på. Jag lyssnade på så många kurser att de började ta slut. Och till slut nådde jag en gräns för vad jag kunde vara intresserad av. Och det var meteorologi. Dagens ämne är definitivt en del av meteorologin. Ett moln är en synlig kolloid ansamling av små partiklar. I regel mycket små vattendroppar, iskristaller eller båda dera, alltså vattendroppar och iskristaller, som svävar fritt i atmosfären. Ett moln kan också innehålla flytande eller fasta gas, rök eller stoftpartiklar, som exempelvis härstammar från vulkanutbrott eller sandstormar. Dimma skiljer sig från moln endast genom att dimman når ända ner till marken. Molnbildning utgår vanligen från mycket små partiklar, så kallade kondensationskärnor, på vilka vattenånga antingen kondenserar och bildar små droppar eller deponerar och bildar små iskristaller. Iskristaller kan även bildas från frusna molndroppar. En sån droppe eller kristall ihop med miljoner andra är för oss synlig som moln. Som regel skapas molnen i samband med vertikala luftrörelser, som exempelvis konvektion. Konvektion är alltså luft som tvingas över en högre liggande terräng eller storskaliga luftrörelser i samband med väderfronter. Molnbildning är en följd av att atmosfären är en blandning av ämnen med olika aggregationstillstånd. Därför är det inte bara jorden som har moln, utan många himlakroppar med atmosfär har moln. Det kan ni höra mer om i min astronomipodd Fan of Astronomy. I alla fall atmosfär, kanske inte just moln. Beroende på atmosfärens sammansättning och temperatur kan de bestå av andra ämnen än vatten. Även i utrymmet mellan stjärnorna, i det så kallade interstellära mediet, förekommer så kallade interstellära moln. Molnvetenskapen är en del av meteorologin. En särskild gren är molnfysik, där man studerar molnbildning och andra fysikaliska aspekter av moln. Och allt det där var bara introt. Nu ska vi prata om molnens egenskaper. Molnens natur har länge fascinerat och jäckat människan. Att moln består av vatten har man förstått länge. Och att molnen har en del i vattnets kretslopp beskrevs av Aristoteles år 350 före Kristus. Och även av den kinesiske filosofen Wang Chong under det första århundradet efter Kristus. Men det har varit svårt att förklara hur moln nyckfullt bildas och försvinner, deras varierande färger och olika optiska fenomen som de frambringar. Otto von Guericke la fram tanken att moln bestod av små vattenbubblor, och det var vad de flesta vetenskapsmän trodde ända fram till mitten av 1800-talet. Den första att vetenskapligt visa att moln bestod av små vattendroppar var Augustus Waller, som 1847 använde spindelväv för att undersöka molndroppar i mikroskop. Denna observation konfirmerades senare av William Henry Dines 1880 och Richard Assman 1884. En relativt vanlig missuppfattning är att moln består av vattenånga. Ånga är dock en osynlig gas. Huvudsakligen består moln av vattendroppar, iskristaller eller en blandning av båda, precis som vi just sa i introt. Molndropparna i ett moln har en genomsnittsdiameter på mellan 0,02 och 0,03 mm. Få molndroppar är större än 0,08 mm. Genomsnittsmolndroppen har en gränshastighet av cirka 1 cm per sekund. Här kommer en tabell där molndropparnas diameter och gränshastighet sätts i relation till några andra partiklar. Men för att förstå den måste vi först förstå vad gränshastighet är. Gränshastighet är inom fluidmekanik den hastighet ett föremål förflyttar sig med. När dess hastighet är konstant på grund av bromskraften som utövas av luft, vatten eller någon annan fluid genom vilket den färdas. Sådär, det var väldigt glasklart. Nu har vi kommit till tabell 1. Diameter och fallhastighet för molndroppar och andra partiklar. Vår första partikel är en kondensationskärna. Den är bara 0,0002 mm. 2/10000 millimeter, och den har en ungefärlig gränshastighet på 0,00001 cm per sekund. En vanlig molndroppe har en diameter på 0,02 mm och en gränshastighet på 1 cm per sekund, precis som vi just sa. Men en stor molndroppe kan vara 0,1 mm och då får en gränshastighet på hela 27 cm per sekund. Om det duggregnar så har en duggregnsdroppe 0,2 mm diameter och 70 cm per sekund i gränshastighet. En iskristall i ett moln kan vara 0,5 mm och ha en gränshastighet på 50 cm per sekund. Men om det börjar regna, då faller ju vattnet ner ur molnet. En liten regndroppe har en diameter på 1 mm. Den är alltså 5000 gånger större än en kondensationskärna. Den har en gränshastighet på 400 cm per sekund. En regndroppe har en diameter på 2 mm och en gränshastighet på 650 cm per sekund. En snöstjärna har också en diameter på 2 mm men en gränshastighet på bara 100 cm per sekund, alltså mycket mindre än en regndroppe. Och det var tabell 1. Vattenmassan i ett moln varierar mellan cirka 0,02 gram per kubikmeter för cirrusmoln upp till hela 3 gram per kubikmeter i delar av ett cumulonimbusmoln. Ett stort cumulonimbusmoln med en radie på 4 km, höjd på 10 km och vatteninnehåll på 2 gram per kubikmeter har en vattenmassa som är totalt 1 miljon ton. Det motsvarar en 10 meter djup sjö med en yta på 1 hektar. Tack vare att molnets volym är så stor klarar luftströmmar i under molnet att hålla uppe alla de här små dropparna. Molndroppar sprider det synliga ljusets våglängder ungefär lika. Detta gör att solbelysta delar av molnet återspeglar det aktuella solljuset. Det vill säga vitt mitt på dagen och gult, orange eller rött när solen står lågt på himlen. Ljuset som når de inre delarna av molnet blir inte lika starkt på grund av att ljus reflekteras bort i molnets yttre delar. Delar av molnet som är i skugga kommer därför genom kontrastverkan att framstå som grå. På en helmulen dag får molnen en gråblå färg då även en del av himlens färg återspeglas i molnens färg. Regndroppar är inte lika effektiva spridare av ljus som molndroppar, utan de har en viss absorberande verkan. Om nederdelen av ett moln är mycket mörkt skvallrar det om att det finns mycket regndroppar där och att det snart kan komma att regna. Vissa moln visar ibland så kallad irisering, vilket ger pastellartade färger i rosa, blått eller grönt. Irisering är ett av många ljusfenomen där moln är inblandade. Bland övriga ljusfenomen kan nämnas krans, gloria, brockenspöke, halo och skuggstrålar. I ett cumulonimbusmoln kan olika delar av molnet få olika elektrisk laddning och det kan leda till åska. Det finns många teorier för hur dessa laddningsskillnader uppstår. Den dominerande mekanismen verkar involvera snöhagel som kolliderar med iskristaller som sedan separeras genom gravitationen och producerar en elektrisk dipol. Undersökning med väderballonger visar dock att ett cumulonimbusmoln kan ha 4-6 vertikala zoner med olika laddning. Men hur klassificerar man då olika moln? Och det ska vi prata om nu. Det finns många olika sätt att klassificera moln. Vi kommer ta upp 4 klassificeringsmodeller som används mer eller mindre ofta. Det finns ytterligare indelningar, exempelvis genetisk indelning.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com.
Det vill säga hur molnen bildas, men det ska vi inte prata om idag. Nu ska vi prata om WMO:s klassificering. World Meteorological Organization, WMO, har utvecklat en klassificering som bygger på molnens utseende samt höjd till molnbasen. Molnbasen är alltså den lägsta delen av ett moln. Mer exakt är den lägsta nivå i molnet som inte kan klassas som dis. Denna mycket använda klassificering utvecklades ursprungligen av den engelske meteorologen Luke Howard 1802. Howard var en fanboy av Carl von Linné och hans terminologi och systematik för växter. Howards system har sedan utvecklats vidare genom WMO, men många av Howards grundidéer finns fortfarande kvar. Internationell molnatlas, som ges ut av WMO, har en utförlig beskrivning av klassificeringen. Man urskiljer 10 huvudmolnslag, även kallade molnsläkten. Molnsläkterna delas vidare upp i arter. För att ytterligare beskriva ett moln kan man även lägga till specialformer, ytterligare kännetecken och följemoln samt modermoln. Tabell 2 kommer ta upp de 10 huvudmolnslagen. Och nu är vi framme vid tabell 2. Det första huvudmolnslaget är cirrusmoln, även kallade fjädermoln. Det är fristående moln i form av vita fina trådar eller också flak eller smala band som är vita eller övervägande vita. Fjädermolnen kan ha ett trådigt hårliknande utseende, sidenglans eller uppvisa båda dessa kännetecken. Nästa huvudmolnslag är makrillmoln. Tunna vita flak eller skikt av moln utan skuggor, sammansatt av mycket små korniga eller krusiga element, antingen sammansmälta eller fristående, samt mer eller mindre regelbundet ordnade. Flertalet molnelement har en skenbar bredd av mindre än en grad. Det här skulle vara mycket lättare om jag kunde visa bilder. Det tredje huvudmolnslaget är slöjmoln. En genomskinlig, vitaktig molnslöja av trådigt, hårliknande eller glättat utseende, vilket helt eller delvis täcker himlen och vanligen förorsakar halofenomen. Den fjärde molnsorten är böljemoln. Vita, grå eller både vita och grå flak eller skikt av moln, vanligen med skuggor. Molnen är sammansatta av skivor, rundade massor eller rullar, vilka ibland till en del är trådiga eller oskarpa och stundom smälter samman med varandra. Vanligen har flertalet av de regelbundet ordnade små molnelementen en skenbar bredd av mellan 1 och 5 grader, betraktat 30 grader över horisonten. Och sen kommer vi till skiktmolnen. Ett gråaktigt eller blåaktigt molnskikt eller molnlager som har ett strimmigt, trådigt eller jämnt utseende och som helt eller delvis täcker himlen. Vissa partier är tillräckligt tunna för att solen åtminstone svagt ska skymta som genom matt glas. Nästa är valkmoln. Grå, vitaktiga eller både grå och vitaktiga flak eller skikt av moln som nästan alltid uppvisar mörka partier. Molnen är sammansatta av mosaikmönster, rundade massor eller rullar som inte är trådiga och där de enskilda molnelementen stundom sammansmälter med varandra. Flertalet av de regelbundet anordnade små molnelementen har en skenbar bredd om mer än 5 grader, betraktat 30 grader över horisonten. Sen är vi framme vid stratusmoln, så kallade dimmoln. Ett vanligen grått molnlager med tämligen jämn undersida som kan ge duggregn, isnålar eller kornsnö. Solens konturer är tydligt urskiljbara när den syns genom molnet. Stratus ger inte upphov till halofenomen utan möjligen vid mycket låga temperaturer kanske. Ibland uppträder stratus i form av sönderrivna molndelar. Sen har vi förstås cumulus, stackmolnen. De kanske vanligaste molnen. Fristående moln, vanligen täta och med skarpa konturer. Molnen tillväxer vertikalt och antar formen av kullar, kupoler eller torn. De svällande övre delarna har ofta en blomkålsliknande form. De solbelysta delarna av dessa moln är oftast glänsande vita, medan basen är tämligen mörk och nästan horisontell. Ibland kan stackmolnen vara sönderrivna. Sen har vi nimbostratusmolnen, även kända som regn- eller snömolntäcke. Ett grått, ofta mörkt molnlager vars utseende har blivit diffust genom mer eller mindre ihållande regn eller snö som i de flesta fall når marken. Månlagret är alltigenom tätt nog för att solen inte ska synas. Under månlagret förekommer ofta låga trasiga moln som stundom sammansmälter med detta. Och sen har vi då till sist cumulonimbus, bymolnen. Tunga täta moln med avsevärd vertikal mäktighet och till formen påminnande om berg eller väldiga torn. I regel har de övre delarna åtminstone delvis en glättad, trådig eller strimmig struktur och är nästan alltid avplattade. Denna del av molnet breder ofta ut sig i form av ett städ eller en väldig plym. Under molnbasen, som ofta är mycket mörk, förekommer inte sällan låga sönderrivna moln som ibland smälter samman med denna. Ur molnbasen faller nederbörd, stundom i form av fallstrimmor som inte når marken. Så det var de 10 huvudtyperna, men VMO listar även en rad molntyper som inte faller in i någon av de här 10 klasserna. Till exempel pärlemormoln, nattlysande moln, kondensationsstrimmor, moln från eldsvådor som består av förbränningsprodukter, moln från vulkanutbrott, huvudsakligen bestående av stoftpartiklar, och moln från vattenfall. Det florerar en hel rad inofficiella molntyper som inte har listats av WMO. Det inkluderar till exempel stratosfärisk cirrostratus och ultracirrus, som befinner sig på cirka 20 km höjd i stratosfären. En annan indelning av moln är nederbördsmoln. Indelningen baseras på om molnen är nederbördsgivande eller inte. Det är endast nimbostratus och cumulonimbus som definitionsmässigt avger nederbörd. Dessa båda molns namn innehåller nimbus, som på latin kan betyda antingen regnoväder eller moln. Luke Howard tänkte där att om man använder nimbus så vet man just att det här är nederbördsmoln. På andra sidan skalan finns cirrus, cirrocumulus, cirrostratus respektive altocumulus, som aldrig ger nederbörd som når marken. Ett annat sätt att dela in moln är den allmänna formen. Molnen kan uppdelas efter deras allmänna form. Huvudsakligen skiljer man mellan cumuliforma moln, stratiforma moln och cirriforma moln. Cumuliforma moln, även kallade konvektiva moln, är stackliknande moln med övervägande vertikal utbredning. Stratiforma moln består av utbredda skikt eller flak. Cirriforma moln består av endast iskristaller och får en fibrig struktur. Sen finns det en fysikalisk indelning. Där delar man in molnen efter huruvida de består av vattendroppar eller iskristaller. Man skiljer på 3 olika typer. De 3 typerna är varma moln, moln och ismoln. Varma moln är moln där temperaturen är mer än minus 10 grader. Dessa består i princip uteslutande av vattendroppar. De som bara kallas moln är moln som består av både vattendroppar och iskristaller. Då är temperaturen vanligen mellan minus 10 grader och minus 40 grader. Ismoln är moln som är kallare än 40 grader minus. Dimma som endast består av iskristaller kallas för frostdimma. Hur ska man då göra för att observera moln? Att betrakta moln kan göras vetenskapligt eller mer kontemplativt för dess höga nöjes skull. För väderobservatörer finns utarbetade modeller för hur det aktuella molntillståndet ska rapporteras. Även för vanliga människor kan molnen exempelvis avslöja en annalkande väderfront. Överhuvudtaget är molnen en viktig indikator för vad som för stunden händer i atmosfären. Molnens rörelsehastighet ger exempelvis en god uppfattning om hastigheten hos de luftskikt i vilka de uppträder. Tidigare hade man speciell apparatur, så kallade nefoskop, för att mäta molnens rörelsehastighet. Ett intressant nyttjande av moln är vid så kallad isblink, när molnen reflekterar ljus från snö och is men inte från öppet vatten. Det kunde man i äldre tider använda, till exempel vid utforskandet av nordvästpassagen. Inom den så kallade NEF-analysen studerar man storskaliga molnformationer via satellitbilder. Satellitbilderna ger särskilt värdefull information i områden där observationer från marken är sällsynta, som till exempel på havet eller över polarområdena. Genom att satellitbilderna ger information från olika våglängder kan moln skiljas från exempelvis is- och snöytor. Molnskådning är en aktivitet som på senare tid ökat markant, exempelvis i Storbritannien. Ett tecken på det är intresseföreningen Molnuppskattarföreningen, The Cloud Appreciation Society. med närmare 20 000 medlemmar som arbetar hårt för att moln ska bli mer uppskattade. Detta som en motvikt till att moln betraktas som ett hinder för en fulländad sommardag. Eller i metaforer som till exempel orosmoln. Men vad har egentligen molnen för roll i naturen? Molnen spelar en viktig roll i naturen i flera aspekter. I vattnets kretslopp övergår vatten till vattenånga i atmosfären genom evapotranspiration. Vattenångan kondenseras sedan till moln som genom nederbörd återför vatten till jordytan. Här är molnens förmåga att avge vatten i form av nederbörd viktig. Visserligen kan en del av luftens vattenånga direkt återföras till marken och dagg och frost. Men i jämförelse med hur mycket vatten som återförs med nederbörd är detta bidrag mycket litet. En annan viktig roll har molnen i jordens energibudget. Molnen påverkar lufttemperaturen både för stunden och i ett klimatperspektiv. Det märks exempelvis på dagen när solen går i moln. Då blir det genast kallare. Molnen reflekterar den terrestriska strålningen vilket gör att det är mycket kallare på natten när det är molnklart jämfört med när det är mulet. Dessa effekter blir särskilt tydliga i öknar. I öknen får man på grund av att man har väldigt lite moln en stor temperaturskillnad mellan dag och natt. Moln reflekterar globalt sett i genomsnitt cirka 20% av den inkommande solstrålningen samtidigt som absorberar 3%. Till sist ska vi prata lite om moln inom kulturen. Bildligt har moln i det svenska språket framförallt två betydelser. Dels som ett tecken på oro eller bekymmer och dels som lycka om man befinner sig på eller bland molnen. Det förra kan exemplifieras i ord som orosmoln eller idiomet varje moln har en silverkant med vilket man avser att det finns en ljusning i varje bedrövelse. Som exempel på det senare finns uttryck som att sväva bland molnen eller sväva på rosa moln. Sväva på molnen betyder vara lycklig och sväva på rosa moln betyder att vara kär. Inom religionen avbildas ofta gudar men framförallt änglar sittande bland moln. Klassisk bilden på en liten ängel som sitter på ett moln med handen under hakan och drömmande tittar bort. Efter att Luke Howard hade publicerat sin molnklassificering i början av 1800-talet inspirerade han den samtida romantikens bildkonstnärer och poeter. Bland annat skrev Johann Wolfgang von Goethe en hel diktsvit utifrån Howards molnterminologi. Bland övriga poeter inom romantiken som använde moln finns bland annat Percy Shelley med dikten Molnet från 1814 och Erik Johan Stagnelius med dikten Molnet. I romantikens dikter symboliserar molnet exempelvis det ogripbara i tillvaron, föränderlighet och ensamhet. Efter romantiken återuppstod fascination för moln i symbolismen och även senare i postmodernismen. Epoker som liksom romantiken utmärktes av skönhet i kombination med immaterialitet. Bland symbolismens konstnärer med förkärlek för moln finns bland annat Georg Friedrich Watts och prins Eugen. I postmodernismen märks bland annat Gerard Richters fotorealistiska molnmålningar och poeten Lars Gustafsson i vars dikter molnen kopplas till jagets utbytbara och godtyckliga karaktär. I tecknade serier ritas ibland moln ovanför människors huvuden vilket kan ha flera olika negativa betydelser. Exempelvis kan det visa att personen är bedrövad eller deprimerad. Figuren Joe Bluffs i Knallhatten av Al Capp hade ständigt ett svart moln över huvudet för att symbolisera den otur som drabbade personer i hans närhet. Och det var allt vi hade att säga om moln idag. Tack till Cecilia för ämnet. Tack till Trippnaha för musiken du hör här på podden. Och tack till dig för att du lyssnar på Sova med Dan. Sov gott.
Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house, with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
When you need mealtime inspiration, it's worth shopping Kroger, where you'll find over 30,000 mouthwatering choices that excite your inner foodie. And no matter what tasty choice you make, you'll enjoy our everyday low prices, plus extra ways to save, like digital coupons worth over $600 each week. You can also save up to $1 off per gallon at the pump with fuel points. More savings and more inspiring flavors make shopping Kroger worth it every time. Kroger, fresh for everyone. Fuel restrictions apply.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.